Kapitel 2. En önskan går i uppfyllelse. Sidan 28. Trots elden som flammade på den gröna marmorhärden fick kylan i den ämelintronandes salong Moraine att huttra. Och det var bara genom att spänna käkarna hon kunde låta bli att hacka tänder. På så vis undvek hon dessutom att gäspa, vilket skulle ha varit oacceptabelt, även om hon bara fått en halv natts sömn. De färgsprakande vintergobelängerna som hängde på väggarna borde ha varit täckta med rimfrost, och det borde ha hängt istappar från taklisternas slingmönster. För det första befann sig eldstaden i andra änden av rummet, och dess värme nådde inte långt. För det andra var de höga valvfönstren som vette ut mot en ämelintronandes trädgård bakom henne visserligen försedda med blyinfattade fönsterrutor. Men de var inte så täta som man kunnat önska, utan släppte igenom ett iskallt drag. Varje gång en vindby slog mot fönstren drog en isande ilning över hennes rygg och in genom klänningens ylletyg. Hennes närmaste vän stod också i draget. Men trots att Joan kom från sydliga Cher vägrade hon att visa att hon höll på att frysa ihjäl. I solpalatset i Carhain, där Moraine hade tillbringat större delen av sin uppväxt, hade det ofta varit lika kallt på vintern. Men där hade hon aldrig behövt stå i draget. Dessutom letade sig kölden upp från marmorgolvet, genom den ilianska mattan med blomstermönster och Moraines tunna tofflor. Ringen på hennes vänsterhand, formad som en orm som bet sig själv i svansen, och en symbol för evighet, sammanhang och bandet mellan tornet och dess invigda, kändes som om den var gjord av is istället för guld. Men när den ämelintronande sa åt den antagen att ställa sig borta vid fönstret och inte störa henne, då ställde sig den antagna där den ämelintronande pekade och försökte undvika att kvinnan skulle se hur hon huttrade. Värre än kylan var egentligen den starka fräna röklukten, som inte ens det kraftiga draget lyckades skingra. Det var inte lukten av brinnande ved, utan rök från nedbrända byar runt om Tarvalon. Genom att koncentrera sig på kölden kunde hon låta bli att oroa sig över röken och striderna. Utanför fönstren hade ett grått morgonljus börjat bleka natthimlen. Snart skulle stridandet börja igen, om det inte redan hade gjort det. Hon ville veta hur striden gick. Hon hade rätt att få veta det. Det var hennes farbror som hade startat det här kriget. Det ursäktade sannoliken inte den förödelse som alehorderna hade bringat över Carhain, både riket och staden. Men hon visste vems det egentliga felet var. Men sedan kriget börjat hade de antagna hållits inom tornet lika strängt som noviserna. Världen utanför dess murar kunde lika gärna ha upphört att existera. Med jämna mellanrum inflöt rapporter från Ashil Marid, torngardets befälhavare. Men det var bara fullvärdiga systrar som fick ta del av innehållet, om ens dem. Den som frågade NACD om kriget blev förmanad att koncentrera sig på sina studier. Som om det största slag som utkämpats sedan Arthur Hökvinges tid, och dessutom utkämpades praktiskt taget framför näsan på dem, bara var en ovidkommande distraktion. Moraine visste att hon inte kunde göra någon meningsfull insats, eller någon insats överhuvudtaget egentligen. Men hon ville i varje fall vara delaktig så tillvida att hon visste vad som hände. Detta resonemang var kanske inte helt logiskt. Men så hade hon heller aldrig tänkt gå med i vita aja när hon väl fick sin sjal. Vid en av rummets långväggar stod ett litet skrivbord, och på ömse sidor om det satt två kvinnor i varsin sidenklänning med olika blå nyanser. De befann sig nästan lika långt från brasan som hon, men visade inga tecken på att de märkte av vare sig kylan eller röken. Fast de var förstås Acer Dare, med de tidlösa ansikten som hörde till det. och vad röken beträffade var hon säker på att de hade sett följderna av fler slag än någon härförare. De skulle förbli själva sinnebilden för frid och stillhet, om så tusen byar brann ner framför deras fötter. Ingen blev ACD utan att ha lärt sig att kontrollera sina känslor när det behövdes, inombord såväl som utåt. Tamra och Gitara såg inte trötta ut, trots att de bara hade tagit korta tupplurar sedan stridigheterna började. Det var därför de alltid hade ett par antagna till hands, för den händelse att de behövde få någonting gjort eller skicka efter någon. När det gällde kylan så påverkade varken köld eller hetta systrar på samma sätt som vanliga människor. De verkade alltid oberörda av temperaturen. Moraine hade försökt räkna ut hur det gick till. Det försökte alla antagna, förr eller senare. Hur det än var så hade det ingenting med kraften att göra, för i så fall skulle hon ha kunnat se, eller i varje fall känna, flödena. Tamra var inte bara ACD, hon var den ämelintronande, härskare över alla ACD-er. Hon hade upphöjts från blå aja, men stålan som låg över hennes axlar var förstås randig i alla de sju ajarnas färger, för att visa att den ämelintronande tillhörde alla ajan och ingen. Under tornets existens hade vissa ämerliner tagit detta mer bokstavligt än andra. I kjolen på Tamras klänning tittade alla sju färgerna fram i slitsarna, trots att det inte krävdes. Ingen Aja kunde känna sig gynnad eller missgynnad av henne. Utanför tornets murar lystrade kungar och drottningar när Tamra och Spernaya talade, vare sig de hade Aesir som rådgivare eller hatade Vita tornet. Sådan var den ämelintronandes makt. Må hända lydde de inte heller råd eller anvisningar, men de lyssnade, och det är hövligt. Till och med storfurstan av Tyr och ljusets söners högste generalkommandant gjorde det. Hennes långa hår med inslag av grått och uppsamlat i ett juvelbesatt hårnät av silver ramade in ett fyrkantigt beslutsamt ansikte. Hon brukade få det som hon ville i sina mellanhavanden med världens regenter. Men hon tog inte lätt på sin makt, eller använde den lättsinnigt, vare sig i eller utanför tornet. Tamra var rättvis och renhårig, vilket inte alltid var samma sak, och ofta vänlig. Moraine hyste stor beundran för henne. Med den andra kvinnan, krönikornas väktarinna, förhöll det sig helt annorlunda. Gitara Moroso var kanske den näst mäktigaste kvinnan i tornet, i varje fall jämställd med företrädarna i tornets sal. Hon var alltid rättvis och för det mesta renhårig, men vänlighet var någonting som aldrig tycktes föresväva henne. Dessutom var hon tillräckligt överdådig i sitt yttre för att kunna tillhöra gröna eller gula aja. Hon var lång, med en närmast yppig figur, och bar ett brett halsband med eldstenar, örhängen med rubiner stora som duvägg, och utöver sin ormring tre juvelbesatta ringar. Hennes klänning hade en djupare blå nyans än Tärnas, och var sydd i sidenbrokat, och väktarinne stålan som vilade runt hennes axlar, blå, eftersom även hon hade upphöjts från blå aja, var nästan så bred att man skulle kunna kalla den en sjal. Moraine hade hört att Gitara ansåg sig vara en blå syster, vilket var chockerande om det var sant. Bredden på hennes ståla tycktes onekligen bekräfta viskningarna, för varje väktarinna bestämde själv över dess utformning. Liksom hos alla Aesir som hade arbetat med kraften tillräckligt länge, var det omöjligt att avgöra Gitaras ålder utifrån hennes ansikte. Vid en hastig blick kunde man tro att hon inte var mer än 25, kanske ännu yngre, medan man i nästa stund kunde ta henne för en vacker, ungdomlig 45- eller 50-åring. Tredje gången man tittade kunde intrycket vara ännu ett annat. Dessa släta, tidlösa drag var Aesirernas kännemärke. lätt igenkänt av dem som visste vad de skulle titta efter. De som inte visste, och det var många, skulle bli än mer förvirrade av hennes hår. Det var uppsatt med elfenbenskammar och vitt som snö. Det ryktades att hon var mer än 300 år gammal. Mycket gammalt till och med för att vara en ACD. Det ansågs oerhört oförskämt att nämna en systers ålder. Till och med en annan syster kunde bli tilldelad botgöring för det. Och en novis eller antagen skulle få inställa sig hos novisernas föreståndarinna för en omgång med riset. Men att bara tänka på det kunde knappast räknas. Det fanns en sak till som skilde ut Gitara. Ibland fick hon förebådan, gåvan att yppa sånt som ännu låg i framtiden. Det var en mycket sällsynt gåva, och den besökte henne endast sällan. Men enligt ryktet, det sladdrades energiskt i de antagnas avdelning, enligt ryktet hade Gitara drabbats av förebådan mer än en gång de sista månaderna. Vissa påstod att hären som varit på plats utanför murarna när ejlkrigarna kom var en av de saker som Gitara hade förutsagt. Ingen av de antagna visste förstås säkert. Kanske gjorde en del av de andra systrarna det. Även när det var allmänt känt att Gitara fått en förebådan var det ibland bara Tamra som fick veta var i den hade bestått. Det var förstås befängt att hoppas få vara närvarande när Gitaras gåva gjorde sig gällande. Men det var ändå ett hopp som Moraine hade närt. Men under de 4 timmar som hade gått sedan hon och Schwern avlöste Timail och Brendas hos den ämelintronande hade Gitara bara suttit där och skrivit ett brev. Plötsligt slog det Moraine att nästan 4 timmar var en väldigt lång tid att ägna åt ett enda brev. Och Gitara hade fortfarande inte fyllt ens ett halvt ark med text. Hon satt där med pennan i luften ovanför det gräddvita pappret. Nu var det som om Moraines tanke på något sätt hade nått henne, för hon lät höra ett irriterat ljud och doppade spetsen i en liten rödglaserad skål med sprit för att rensa bort det torkade bläcket. Det var uppenbarligen inte första gången, för vätskan i skålen var lika svart som den i bläckhornet av slipat glas med silverlock som stod på bordet. En guldkantad lädermapp full med papper låg uppslagen framför Tamra, som såg ut att studera dem ingående. Men Moraine kunde inte påminna sig att hon sett en ämelintronande vända ett enda blad. De båda ICD-ernas ansikten utstrålade lugn och frid. Men det var tydligt att de var bekymrade. Det gjorde henne också bekymrad. Hon bet sig i läppen medan hon tänkte frenetiskt. Men var tvungen att sluta när en gäspning hotade att övermanna henne. Sluta bita. Inte tänka. Det måste vara någonting som bekymrade dem just idag. Hon hade sett Tamra i en av korridorerna dagen före. Och om någonsin en kvinna flödat över av trygghet och självtillit så hade det varit hon. Alltså, slaget hade rasat de sista 3 dagarna. Om Gitara verkligen hade förebådat slaget. Om hon verkligen hade förebådat fler saker. Vad skulle i så fall det kunna vara? Att gissa tjänade ingenting till. Men kanske att resonera. Kunde det vara att ejlkrigarna skulle korsa broarna och tränga in i staden? Omöjligt. Under 3000 år, medan riken växt fram och återfallit i världen runt omkring, och till och med Hökvinges imperium sopats bort i eld och kaos, hade ingen här förmått rasera Tervalons murar eller bryta upp dess portar. Detta trots att åtskilliga hade försökt under seklens lopp. Kanske var det att slaget skulle sluta i katastrof på något annat sätt. Eller att någonting behövdes för att katastrofen skulle gå att undvika. Tamra och Gitara var de enda ACJ som befann sig i själva tornet just nu, såvida inte några hade återvänt under natten. Det hade pratats om sårade soldater i sådana mängder att alla systrar med ens tillstymmelsen till förmåga att hela behövdes. Men ingen av dem hade sagt rakt ut att det var vad de skulle göra. Eiser D kunde inte ljuga, men däremot talade de ofta i dunkla ordalag och drog sig inte för missledande formuleringar. Dessutom kunde systrarna använda kraften som vapen om de eller deras väktare var i fara. Ingen Eiser D hade deltagit i strid sedan Trollockkrigen, då de hade kämpat mot skuggans yngel och härar av mörkvänner. Men tänk om Gitara hade förebådat katastrof såvida inte systrarna blandade sig i slaget. Men varför vänta till tredje dagen? Kunde en förebådan vara så detaljerad? Kanske hade hon sett att om systrarna blandade sig i striden tidigare skulle det ha lett till... Ur ögonvrån såg Moraine hur Joanne log mot henne. Leendet skänkte Joannes ganska alldagliga drag skönhet och fick hennes klara blå ögon att glimma. Hon var nästan en tvärhand längre än Moraine. Moraine hade kommit över den irritation hon förut känt över att vara kortare än nästan alla de andra kvinnorna i tornet. Men hon kunde inte låta bli att lägga märke till folks längd. Längre än Moraine, men med nästan lika ljus hy. Hon bar den klänning som var föreskriven för de antagna med en självsäkerhet som Moraine aldrig riktigt lyckats tillägna sig. Klänningen hade hög halslinning och var helt snövit, bortsett från banden runt folkkanten och handlederna i samma sju färger som de på den ärmelintronandes ståla. Hon kunde inte begripa hur så många av systrarna i vita aja kunde gå i vitt för jämnan, som om de gick i ständig sorg. Det Moraine tyckt varit svårast under novistiden hade varit att dag efter dag klä sig helt i vitt. Det och att lära sig tygla sitt humör. Det senare ställde fortfarande till bekymmer för henne ibland, men inte lika ofta som under hennes första år i tornet. Vi får veta det när vi får veta det, viskade Joanne med en snabb blick mot Tamra och Gitara. Ingen dera rörde sig en tum. Gitaras pennspets hängde åter över pappret medan bläcket torkade. Moraine kunde inte låta bli att le tillbaka. Det var en gåva Joanne hade, att kunna få henne att le när hon ville grina illa och skratta när hon ville gråta. Leendet övergick i en gäspning och hon tittade hastigt efter om den ärmelintronande eller väktarinnan hade märkt någonting. De var fortfarande uppslukade av sina egna tankar. När hon vände blicken mot Joanne igen höll hennes vän ena handen över munnen och blängde på henne över den, vilket nästan fick henne att börja fnittra. I början hade hon blivit överraskad av att hon och Joanne blivit vänner. Men bland noviserna och de antagna verkade det som om de som blev riktigt nära vänner antingen var väldigt lika eller väldigt olika varandra. På en del sätt var hon och Joanne lika. De var båda föräldralösa. Deras mödrar hade dött medan de var små, deras fäder sedan de lämnat föräldrahemmet. Och båda var födda med gnistan, vilket var ovanligt. De skulle förr eller senare ha börjat leda kraften, oavsett om de försökt lära sig det eller ej. Och det var långt ifrån alla kvinnor som överhuvudtaget kunde lära sig det. Sen började olikheterna, redan innan de kom till Tarvalon. Och det var inte bara det att Joanne fötts fattig och Moraine varit rik. I Carhain betraktades Eiser D med respekt. Och det hade hållits en stor bal i solpalatset för att fira när Moraine skulle bege sig till tornet. I Cheer var det olagligt att leda kraften och Eiser D var allt annat än populära. Joanne hade blivit satt på en flodbåt till Tarvalon samma dag som en syster upptäckt att hon skulle kunna lära sig att arbeta med kraften. Skillnaderna dem emellan var många, även om ingen av dem spelade någon roll för dem själva. Till exempel hade Joanne haft full kontroll över sitt humör redan när hon kom till tornet. Till skillnad mot Moraine var hon kvick att lösa gåtor och kniviga uppgifter. Hon stod inte ut med hästar, som Moraine älskade. Hon lärde sig allting i en fart som gjorde Moraine alldeles yr. Fast inte när det handlade om att leda kraften. De hade blivit inskrivna i novisliggaren samma dag och gjort nästan exakt lika snabba framsteg med kraften, till den grad att de till och med blivit antagna samma dag. Moraine hade däremot fått den utbildning som en adelsdam förväntades ha. Hon hade fått lära sig allt från historia till gamla språket som hon talade och läste tillräckligt bra för att slippa gå på lektionerna i tornet. Joanne, dotter till en tyrensk fiskare, kunde nätt och jämt läsa när hon kom till tornet och behärskade bara den allra enklaste huvudräkning. Men hon hade sugit åt sig det hon hörde på lektionerna som sand suger upp vatten. Nu lärde hon ut gamla språket till noviserna, i varje fall i nybörjarklasserna. Systrarna framhör Joanne Sange som ett föredöme för noviserna, vilket för all del även Moraine fick tjäna som. Det fanns bara en annan kvinna som någonsin hade gått igenom sin novisutbildning på bara 3 år. Det var en förfärlig kvinna, med namn Elida Iroyan, som dessutom hade klarat av sin tid som antagen på 3 år, även det ett rekord. Det verkade finnas i varje fall en möjlighet att Moraine och Joanne skulle kunna klara det också. Moraine var blott allt för medveten om sina egna till korta kommanden, men hon trodde att Joanne skulle bli en fulländad ACD. Hon öppnade munnen för att viska att tålamod var till för stenar, men vinden fick rutorna att rassla och sände en ny isande luftström över henne. Hon kunde lika gärna ha stått där i bara särken, klänningen skyddade knappt mot kylan. Istället för att viska flämtade hon till. Högt. Tamra vände blicken mot fönstret, men det var inte för Moraines skull. Plötsligt kom ljudet av avlägsna trumpetstötar drivande med vindbyarna. Dussintals trumpeter. Nej, hundratals. För att höras ända in i tornet måste det vara hundratals. Och ljudet bara fortsatte. Stöt följde på stöt. Vad skälet än vara, måste det vara någonting viktigt och brådskande. Den ärmeligen tronande slog igen mappen framför sig med en smäll. Gå och hör om det finns några nyheter från slagfältet, Moraine. Tamras ton var nästan normal, men det fanns svårbestämbar skärpa i tonen. Joanne, brygg lite te. Raska på, barn. Moraine blinkade. Den ärmeligen tronande var bekymrad. Men det fanns bara en sak att göra. Ja visst, moder, sa hon och Joanne i kör utan att tveka. Ni gick djupt och styrde stegen mot dörren till förmaket bredvid eldstaden. Den guldprydda silvertekannan stod på en bricka av flätat silver på ett bord invid dörren, tillsammans med en burk teblad, en liten kanna mjölk och en stor kanna vatten, alla i ciselerat silver. På en annan bricka fanns koppar i tunt, grönt havsfolksporslin. Moraine kände hur det pirrade svagt i huden när Joanne öppnade sig för urkällan och omfamnade Saidar, den kvinnliga hälften av kraften. Ett sken tändes kring henne, men det var bara synligt för andra kvinnor som kunde leda kraften. I normala fall var det förbjudet att använda kraften för att utföra vanliga hushållsbestyr. Men den ärmeligen tronande hade sagt åt Joanne att raska på. Joanne förberedde redan en tunn tråd av eld att koka upp tevattnet med. Varken Tamra eller Gitara sa någonting för att stoppa henne. Förmaket till den ärmeligen tronandes rum var inte stort, eftersom det bara var meningen att ett fåtal besökare skulle kunna vänta där. Delegationer till den ärmeligen tronande togs emot antingen i någon av audienssalarna eller i hennes ämbetsrum strax intill, inte i hennes bostad. Eftersom förmakets ena vägg vette mot salongens eldstad var det nästan varmt där. Det stod bara en enda stol där, prydd med enkla sniderier men stor och tung. Trots det hade den släpats bort till en av de förgyllda golvlamporna så att Elin Worrell, den slankan och vi som hade vakttjänstgöringen, skulle få bättre läsljus. Elin satt vänd bort från salongstörren och var koncentrerad på den träinbundna boken som hon hade i knät, så hon hörde inte när Moraine korsade den fransförsedda mattan. Elin borde ha känt Moraines närvaro långt innan hon kom tillräckligt nära för att kika över barnets axel. Egentligen var hon inget barn, eftersom hon hade varit novis i 7 år och kommit till tornet vid 18 års ålder. Men noviser kallades för barn oavsett ålder. Eichiger kallade för den delen även antagna för barn. Moraine hade kunnat förnimma barnets förmåga att leda kraften så snart hon kommit in i rummet. Elin borde sannligen kunna känna hennes på så här nära håll. En kvinna som kunde leda kunde aldrig oupptäckt smyga sig på en annan med samma gåva om den senare var uppmärksam. Hon kikade över Elins axel och kände genast igen boken. Hjärtan av eld, en samling kärleksnoveller. Tornets bibliotek var det största i den kända världen och innehöll nästan alla böcker som någonsin hade tryckts. Men det här var ingen passande läsning för en novis. De accepterade hölls i lite lösare tyglar. Vid det laget visste kvinnorna att de skulle få se en eventuell make åldras och dö. Sedan se sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn gå igenom samma sak, medan de själva inte förändrades alls. Men hos noviserna avstyrdes diskret alla tankar på män eller kärlek, och de träffade aldrig män. Det skulle inte gå för sig att en novis försökte rymma för att gifta sig, eller än värre, blev med barn. Novisernas utbildning var medvetet hård. Om någon skulle knäckas var det bättre att hon gjorde det som novis än som fullvärdig syster. Livet som Eichiger var verkligen svårt och tungt, och att i det lägga ett barn skulle bara göra saken ännu besvärligare. Du borde leta upp lite mer passande läsning, Elin, sa Moraine stillsamt, och vara mer uppmärksam på dina plikter. Innan Moraine hunnit tala till punkt hade Elin farit upp med en bestört flämtning. Boken ramlade i golvet och hon snodde runt. Hon var inte särskilt lång för att komma från Andor. Men Moraine var ändå tvungen att titta upp för att möta hennes blick. När hon såg Moraine lät hon höra en liten lättad suck. Mycket liten. I novisernas ögon stod de antagna bara ett litet steg under Eichigerna. Elin bredde ut sin vita enkla kjol i en hastig nigning. Det skulle inte ha kunnat komma in någon utan att jag såg det, Moraine. Miran Eichiger sa att jag fick läsa. Hon la huvudet på sned och lekte med det breda vita bandet som höll tillbaka hennes hår. Allting en novis hade på sig var vitt, till och med de tunna skintofflorna. Varför är boken inte passande, Moraine? Hon var visserligen 3 år äldre än Moraine, men i hennes novisögon var ormringen och den bandade klänningen tecken på en oändlig visdom. Dessvärre fanns det vissa ämnen som gjorde Moraine illa berörd oavsett vem hon talade med. Det fanns faktiskt någonting sånt som etikett. Hon tog upp boken från golvet och gav den till novisen. Bibliotekarierna skulle bli mycket förargade om du lämnade tillbaka en av deras böcker i skadat skick. Hon kände sig ganska nöjd med repliken. Det var en sån sak som en riktig syster skulle kunna säga när hon inte ville svara på en fråga. De antagna övade sig på att prata som Eichiger inför den dag då de själva vann sin sjal. Men de enda som var trygga att öva på var noviserna. En del försökte med tjänarna, men aldrig länge, eftersom det enda de fick ut av det var att bli utskrattade. Tjänarna visste mycket väl att i Eichigernas ögon befann sig antagna inte ett litet steg under systrarna, utan ett litet steg över noviserna. Precis som Moraine hade hoppats började Elin ängsligt syna boken för att se om den farit illa. Och Moraine fortsatte tala innan novisen hann upprepa sin generande fråga. Har det kommit några nyheter från slagfältet, barn? Elin spärrade indignerat upp ögonen. Du vet att jag skulle ha kommit in med en gång om det kommit några meddelanden, Moraine. Det vet du att jag skulle. Jo, det visste hon faktiskt, och det hade Tamra också vetat. Men även om krönikornas väktarinna eller en företrädare för salen skulle kunna påpeka att en ärmelintronande hade utdelat en befängd befallning. Det trodde Moraine i varje fall att de kanske kunde, så hade en antagen bara att lyda. För den delen var det ingen mening att en novis skulle påpeka att en antagen ställt en dum fråga. Passade sig att svara så, Elin? Nej, Moraine, sa Elin ångerfullt och neg igen. Sen la hon huvudet på sned igen. Har Kitara fått en förebådan? Återgå till din läsning, barn. Så snart orden hade lämnat hennes läppar visste Moraine att de var fel. Att de stred mot vad hon hade sagt förut. Men nu var det för sent att ta tillbaka dem. Hon vände sig snabbt om, hoppades att Elin inte hade lagt märke till den plötsliga rodnaden på hennes kinder och lämnade förmaket med så stor värdighet hon kunde uppbåda. Nåväl, novisföreståndarinnan hade sagt till barnet att hon fick läsa och bibliotekarierna hade låtit henne låna boken. Om det inte var någon av de antagna som lånat ut den till henne. Men Moraine avskydde verkligen att låta som en idiot. En tunn rökslinga steg från tekannans pip och det ångade från kannan med vatten när Moraine steg in i salongen igen och stängde dörren. Cyrus glöd hade slocknat kring Joan. Det gick mycket fort att koka upp vatten med kraftens hjälp. Det svåra var egentligen att undvika att vattnet omedelbart förångades. Joan hade hällt upp te i två av de gröna kopparna och var nu i färd med att röra ner honung i den ena. I den andra var teet grumligt av mjölk. Joan sköt koppen som hon hade rört i mot Moraine. Gitarras, sa hon tyst, och sen viskade hon med en grimas. Hon vill ha så mycket honung att det blir som sirap. Hon sa till mig att inte vara snål. Porslinet var en aning för hett för Moraines fingertoppar, men det skulle vara precis lagom varmt när hon hunnit bort till skrivbordet, där Gitarra nu satt och trummade otåligt med fingrarna. Klockan i polerat midnattsträ på spiselkransen ringde in första väckningen. Trumpeterna skallade fortfarande. De lät nästan hysteriska, men Moraine insåg att det måste vara som hon inbillade sig. Tamra stod vid fönstret och blickade upp mot den snabbt allt ljusare himlen. Hon fortsatte att stirra ut efter att Joan hade nigit och räckt fram hennes kopp. Sen vände hon slutligen på sig och såg Moraine. Istället för att ta emot sitt te, sa hon. Vad nytt, Moraine? Du vet bättre än att töva. Oj, hon måste verkligen vara ur balans för att tala så. Hon borde förstå att Moraine skulle ha berättat omedelbart om det funnits något att meddela. Moraine hade just räckt fram Gitarras kopp, men innan hon hann svara den ärmelintronande for krönikornas väktarinna upp och stötte till bordet så hårt att bläckhornet välte, och en svart pöl spred sig över bordsskivan. Darrande stod hon med armarna stela längs sidorna och stirrade över huvudet på Moraine med ögonen uppspärrade i fasa. Hon var helt enkelt skräckslagen. Han är född på nytt, utropade Gitarra. Jag känner honom. Draken tar sitt första andetag på Drakbergets sluttning. Han kommer, ljuset hjälpa oss, ljuset hjälper världen. Han ligger i snön och gråter som åskan. Han brinner som solen. Efter det sista ordet flämtade hon till, ett nästan ohörbart ljud, och föll framstupa rakt i armarna på Moraine. Moraine släppte tekoppen för att försöka fånga upp henne, men sanningen var att den större kvinnans tyngd fick dem båda att dråsa i golvet. Moray lyckades nätt och jämnt hålla sig på knä med väktarinnan i famnen istället för att hamna raklång under henne. Tamara var där på ett ögonblick och la sig på knä utan att bry sig om bläcket som sipprade från bordet. Siders ljus omgav henne redan och hon hade förberett en väv av ande, luft och vatten. Hon tog om Gitaras huvud med båda händerna och lät väven sjunka in i den orörliga gestalten. Men hon lät inte mönstringens väv, avsedd att undersöka kvinnans hälsa, övergå i helandets. När Moraine hjälplöst såg in i Gitaras uppspärrade ögon förstod hon varför. Hon hade hoppats att det funnits något litet fragment av liv kvar, någonting som Tamara kunde arbeta med. Genom att hela kunde man bota alla sjukdomar, läka alla skador. Men döden kunde man inte hela. Bläckpölen på bordet hade nu spritt sig så att den dolde vad det nu var som väktarinnan hade skrivit. Det var undligt vad man lade märke till vid ett sånt här tillfälle. Inte nu, Gitara, andades Tamara. Hon lät in i märgen trött. Inte nu, när jag behöver dig som mest. Sakta lyfte hon blicken och mötte Moraines. Och Moraine ryggade hastigt tillbaka upp på knä. Det sades att Tamras blick kunde få en sten att flytta sig. Och just då trodde Moraine att det var sant. Sen vände den ärmelintronande blicken mot Schwann, som fortfarande stod borta vid fönstren. Schwann hade båda händerna tryckta mot munnen och koppen som hon hade hållit i låg på mattan vid hennes fötter. Hon hajade också till inför Tamras blick. Moraine såg koppen som hon själv hade haft i handen. Tur att kopparna inte gick sönder, tänkte hon. Havsfolksporslin är dyrt. Och vilka konstiga knep medvetandet kunde ta till när det var någonting man ville undvika att tänka på. Ni är klipska flickor båda två, sa Tamara slutligen. Och dessvärre inte döva. Ni vet vad det var som Gitara just förebådade. Hennes tonfall var en liten aning frågande, så båda nickade och sa att ja, det gjorde de. Tamara suckade, som om hon hade hoppats på ett annat svar. Den ärmelintronande lyfte Gitara ur Moraines famn, la henne mjuk ner på mattan och strök hennes hår till rätta. Efter en kort stund drog hon den vida blå stålan från Gitaras axlar, vek den omsorgsfullt och la den över väktarinnans ansikte. Om ni tillåter, moder, sa Schwann hest, så ska jag skicka Elin för att hämta väktarinnans kammarjungfru, så att hon kan göra det som måste göras. Stanna, röt Tamara. Hon studerade de båda med sin järnhårda blick. Ni får inte berätta om det här för någon. Inte av någon som helst anledning. Ljug om ni måste. Till och med om det är en syster som frågar. Gitara dog utan att säga någonting. Förstår ni vad jag säger? Moraine nickade stelt och såg hur Schwann gjorde likadant. De var inte Aesir, inte ännu. De antagna kunde fortfarande ljuga. Och en del gjorde det ibland. Hur mycket de än ansträngde sig för att uppträda som fullvärdiga systrar. Men hon hade aldrig trott att någon skulle befalla henne att göra det. Särskilt inte att ljuga för Aesir Jair. Sannoliken aldrig att det skulle vara den ärmelintronande som gjorde det. Bra, sa Tamara trött. Skicka. Är det Elin, den vakthavande novisen heter? Skicka in Elin till mig. Jag ska tala om för henne var hon hittar Gitaras kammartjänarinna. Och säkert försäkra sig om att Elin inte hade hört någonting genom den stängda dörren. Annars skulle Moraine eller Schwann ha fått uppgiften. När flickan kommer in kan ni båda gå. Och kom ihåg, inte ett ord, inte ett enda. Hennes enträgenhet gjorde det bara tydligare hur underlig situationen var. En befallning från den ärmelin tronande skulle åtlydas som om man stod under ed. Det fanns ingen anledning att betona någonting. Jag önskade att jag skulle få höra en förebådan, tänkte Moraine när hon neg innan hon gick. Och vad jag fick var en förebådan om världens undergång. Nu önskade hon att hon hade varit försiktigare med vad hon önskade sig.